Varmt välkomna ska ni vara till ett nytt avsnitt av Red Army Sverige-podden. Avsnitt 211 är vi uppe på idag.
Woo!
Och jag, Måns Lomark, sitter här med Mikael Krekula, som ni säkert redan har hört, och Fredrik Adolfsson.
Yes,
vi kör full name today.
Idag är det väldigt formellt och full names som gäller. Du har åkt go-kart idag, Mikael. Stämmer
ja,
det?
Ja, stämmer. Vi hade sån här konferensdag på jobbet och så hade vi lite kul.
Du var nästan bäst i lärarlaget.
Vad trodde du?
Ingen aning om dina bilskills eller vad man ska kalla det faktiskt.
Jag kom två. Men jag var inte så självsäker innan. Man hör ju, läser ju ofta om, jag tror inte att ni liksom har det här, men man läser ju ofta typ om så här, män, det manliga självförtroendet. Jag vet inte riktigt vad det innebär, men typ att män tror att de kan allt och är bäst på allt. Jag tror inte att ni kan relatera till det riktigt, och inte jag heller.
För vi är riktiga män.
Eller så kanske det bara är en myt, det vet jag inte.
Nej, men jag känner igen mig i det där, verkligen. Det är liksom så här, enda gången jag är riktigt trygg är när jag åker flygplan, för då har jag ingenting som jag kan göra. Alltså det är bara ett proffs som sköter.
Jag är svintrygg när jag åker flygplan. För att jag
kollar ni på säkerhetsrutinerna när de kör dem innan?
Nej. Då brukar jag redan ha somnat faktiskt. Jag är så himla trygg på ett flygplan.
Ja, men på tal om just den manager, så jag har inte kört go-kart sedan jag var typ 10 år eller någonting. Så att innan vi skulle åka dit så satt jag och googlade, liksom så här, googlade på hur kör man go-kart. Så att det säger väl någonting om hur självsäker jag var, var inför det. Men det är ganska bra, det var ganska kul.
Du kom två av hur många var ni?
8 tror jag.
Fan, det är, om man ska åka go-kart för andra gången eller första gången, då ska man ta till Google som hjälp. Det verkar vara grejer.
Ja, det fanns massa tips där om man skulle tänka i kurvorna och massa sånt skit.
Be like Mario.
Men har du någon förtur av att du kommer från Norrland? Jag tänker att du kanske kört liksom många mil genom åren.
Mm. Mycket moppe.
Kanske. Ja, mycket moppe. Ja, det kanske jag hade.
För långa avstånd, du bara mosar på. Mm, det verkar nästan som att du hade fördel. 2 av 8, ja. Det är starkt jobbat.
Ja, eller hur? Fick någon slags medalj också. Kan visa upp den sen. Ta bild och lägga ut på.
Ja, det får jag lägga ut på Raspoddens Twitter. Fredrik, hur känns det att vara tillbaka i poddar?
Jo, jättebra, jättebra. Den här gången mår jag lite bättre också än sist. Det var väl då hade jag varit sjuk ett tag, va? Nu är jag mer kry och det känns väldigt skönt faktiskt. Och jag är taggad och glad. Så glad som man kan vara som United-supporter.
Det är så skönt när man har varit sjuk och så blir man frisk igen. Då liksom inga bekymmer i världen. Man tar ju alltid för givet liksom, den här, när man är frisk. Men sen när man är sjuk då ligger man och tänker på, ska aldrig mer ta för givet att må bra igen.
Nej, verkligen.
Det är väl det som gäller lite för den här säsongen som United-supporter också.
Vilken övergång!
Det är en jävla skit.
En riktig P3-övergång.
Ja, men jag tänker att det är ändå nu man lär sig handskas med det positiva som sen ska komma. Det kommer ju vara så himla mycket mer positivt när vi väl har lämnat den här skitsäsongen bakom oss. Och det spelades ju fotboll i lördags på Vitality Stadium i södra England. Det slutade ju 2-2 mot Bournemouth. Det var en ganska blöt plan som Kambala ramlade på i första halvlek. Och det var ju 2 insläppta mål där i första halvlek som man kände att egentligen så kanske vi inte borde ha släppt in de här målen. Och det har man ju känt ganska många gånger den här säsongen. Och jag undrar väl lite över hur tyckte ni att den här matchen gick? Vad har ni för spontana tankar efter den oavgjorda matchen mot Bournemouth? Mikael, vill du börja?
Nej, du vill inte.
Du bara passar.
Nej, men, alltså, helt ärligt vet jag inte om jag har så himla mycket att säga. Det känns som att vi har sett den här matchen några gånger förut och det är ungefär samma problem och ungefär samma matchbild och samma resultat och samma alltihop som vi har sett några gånger.
Ja, det är lite, eller det är verkligen, jag håller med, det känns som att man har sett den här matchen flera gånger. Vad heter den här filmen? Heter det Måndag hela veckan eller Fredag hela veckan?
Måndag hela veckan.
Ja, det känns ju som att det är liksom United den här säsongen på något sätt.
Mm.
Att man bara återupplever.
Ja, precis. Så det är många som säger att United är ojämna den här säsongen, men jag tycker nästan inte det. Jag tycker att United är ganska jämndåliga i sina prestationer och sen ibland så vinner United och ibland så förlorar United och ibland så spelar United oavgjort, men det ser ganska likt ut tycker jag, de flesta matcherna.
Jag vill ändå tycka mig se en skillnad i aggressiviteten hos spelarna i somliga matcher, och även om de taktiska bristerna gjorde sig synliga som de alltid har gjort, och den här säsongen, det är ett stort jävla hål på mittfältet, så tycker jag mig väl ändå se en match där vi verkligen inte är, vi är inte på det. Vi är inte där i närkamperna, vi är inte där i intensiteten i löpningarna, och jag var ändå besviken på många spelarinsatser, för jag tycker inte att, och jag kommer att hänga ut Casemiro till att börja med hans första halvlek, så fattar jag inte vad han håller på med bollen, vad gör han med bollen när han får den. Jag tycker inte att spelarna faktiskt är tillräckligt bra med bollen heller, de tappar bollen alldeles för lätt, och jag blev väl ändå, även om jag vet vad jag ska förvänta mig den här säsongen, så blev jag blev besviken. Det blev jag. Men ni känner liksom att ni bara, nej fan, det här var ju bara en sån, en match i mängden, och jag känner mig inte ens besviken på några spelare, för att det är ju ett tränarfel, eller vad känner ni?
Ja, nej, men det är väl klart att jag är besviken på några spelare, och jag kan hålla med lite det du säger om att i den här matchen just så såg det väldigt slött ut många gånger, och ja, men det är klart i den första halvleken framförallt så är ju vår högerkant väldigt dålig med. Dalot har vi snackat om att han har varit så jämn hela den säsongen och varit bra hela säsongen, men han var riktigt dålig i den här matchen. Och Garnacho har också varit bra den säsongen men var riktigt dålig i den här matchen. Och Casemiro och jag, ja, det är ett kapitel för sig. Och flera andra såklart också. Jag tycker väl inte egentligen att någon är särskilt bra förutom kanske Onana, så att det säger väl någonting.
Maguire och Wan-Bissaka tycker jag ska vara vid sidan av de andra också. Jag tycker att de gör en bättre match än majoriteten andra. Men om vi går in på det här med Garnacho, han fick ju lämna planen efter bara 45 minuter. Och det var väl dels den här situationen när han tappar bollen direkt på mitt plan, vilket leder till Bournemouths första mål där Kambala också snubblar. Men sen var det ju också några defensiva situationer där Garnacho inte höll sin gubbe riktigt så som Erik ten Hag ville att han ska göra, eftersom att mycket markering man-man. Vad tyckte ni om bitet? Om vi ska ju gå in på den här situationen som hände därefter också, där han går in och gillar tweets från Mark Goldbridge. Men jag tänker just bitet är att han fick gå ut efter 45 minuter. Var det någonting som ni reagerade på, att det var rätt eller fel?
Jag tycker väl att det var rimligt. Han gjorde en dålig halvlek och var delaktig i det första baklängesmålet och var dålig överlag liksom och kom fel in i matchen tycker jag. Så att det är ett rimligt byte och det kändes som att han var tvungen att göra någonting också. Så absolut, inga problem med det.
Nej, det är väl snarare, det är väl bara bra. Alltså, jag kan ibland tycka att han väntar lite för länge med att göra byten, men det gjorde han inte den här gången. Så det har jag egentligen ingenting att säga till honom.
Jag tyckte att det var rätt beslut i stunden när jag såg det. Äntligen lite handlingskraft i halvlek, och fan, han gjorde ju riktigt dålig första halvlek. Samtidigt så var det ju ändå han som fick in bollen där till Uniteds första mål i boxen. Och jag vet inte, när jag tänker på vårt spel den här säsongen, så jag är bara glad över att någon kan få in bollen i ett farligt läge i boxen. För det känns ju lite som en lyx att ha en spelare som kan göra det. För att jag tycker att till exempel Rashford också har en väldigt ganska svag första halvlek. Han kommer ju förbi där med en schysst dribblingssekvens i början, men han får ju inte in bollen till en fri Höjlund.
Men han skapar ju, han är ju med och skapar faktiskt det första målet.
Ja, det där gjorde han faktiskt, jag tänkte på den närkampen faktiskt.
Han gjorde bättre arbetsinsatsen innan.
Det tyckte jag också märktes.
Men absolut, han var inte särskilt bra på något sätt, det är inte det jag menar, men känns som att Garnacho var lite mer tydligt dålig, och då tänker jag framförallt i försvarsspelet, det var väl det som var den stora skillnaden tycker jag, för eller det var nog därför Ten Hag tog det här beslutet. Jag tror inte att det var ett offensivt tänk i det bytet riktigt, utan det fungerade inte defensivt, för den här jävla ungraren kommer ju fram på kanten hela tiden, så att det var nog mycket med defensiven i åtanke, att han inte kom rätt där.
Mm. Nej, det var ju mycket lägen från Bournemouths vänsterkant.
Kan man säga, ja.
Det känns som att de hade liksom samma läge flera gånger hela tiden, på något sätt. Ja, det var konstigt.
Vilken jävla säsong.
Fantastisk. Vad har vi att säga om den här situationen då som händer efter matchen, där man kan se att Alejandro Garnachos Twitterkonto har gått in och gillat tweets från YouTubaren och United-profilen. Vissa kallar honom supporter, det är lite oklart ibland. Mark Goldbridge då, han hade ju lagt ut tweets där han skiljer lite på Ten Hag, att Ten Hag är feg som biter ut Garnacho och kastar honom under bussen istället för att bita ut andra spelare. Och man kan ju tänka sig då att det kanske är Rashford han syftar på till exempel, som han
kan
har lite
vara
av en
så
agenda
att
mot. Vad har ni att säga om den situationen att Garnacho går in och gillar det här på Twitter efter matchen?
Vad skulle han ha menat med kasta under bussen då egentligen?
Ja.
Alltså, vadå, han blev utbytt i paus? Eller vadå, det är väl ingen mänsklig rättighet att spela 90 minuter varje match?
Men det var någonting han sa lite så här efter matchen. Jag vet inte exakt vad han sa, men det var väl, jag pallade liksom inte kolla på dem efter matchen intervjuerna, men det var någonting han sa kring situationen, varför han bytte ut eller varför han gjorde någonting som Goldbridge tydligen reagerade på. Jag vet inte.
Okay. Ja, nej, jag vet inte. Jag tycker det är löjligt gjort av Garnacho såklart, och det förvånar mig lite att han är in och liksom läser vad Mark Goldbridge skriver. Jag trodde han var någon sorts, eller så här, jag har lite så här vänner som är typ City-supportrar och Liverpool-supportrar, så här, de pratar ganska mycket om han Goldbridge. Jag trodde inte han var liksom han är väl ingen seriös journalist som folk bryr sig om, trodde jag inte. Han känns som någon sorts, bara någon sorts, jag vet inte ens vad han är för något. Han är bara
men det vet jag heller. Han är väl typ en YouTuber och så har han en massa åsikter liksom.
Han jobbar ju,
alltså, han är väl typ som vi, fast han är väldigt United, kontroversiell.
United We Stand, de har väl ett magasin de ger ut, och så har de den här YouTube-kanalen där han är någon form av ledare, så att det är väl ändå, de vill väl vara som journalister, men man vet väl inte om de är journalister, och de känns väl inte jätte trovärdiga, och det känns väl inte alltid som de har Uniteds intressen.
Nej, det har de ju verkligen inte. De vill ju skapa rubriker.
Ja, jag vet inte. Jag kan i alla fall känna att jag tycker ju väldigt bra om Garnacho. Jag gillar ju hans arrogans. Han är ju en av mina favoritspelare i United för det driv han har och den säsongen som han har gjort nu bland annat. Han är ju en spelare som är rolig att titta på. Det händer grejer med honom, och jag tycker att det är fan, alltså hellre då att han kastar en vattenflaska i Ten Hags huvud när han blir utbytt än att gå in och passivt aggressivt gilla tweets. Vad är det för nivå liksom?
Nej, men det känns ju konstigt också liksom. Han har väl startat typ 30 matcher i rad eller någonting sånt. Och
den enda 19-åringen i typ Europa som
alltså,
han har fått.
Jättekonstigt. Och sen blir han, alltså han gör ju en dålig halvlek, han blir utbytt. Det är liksom, jag tänker bara, fan, bit ihop, kom tillbaka starkare och gör det bättre nästa gång. Det är ju ingenting att lipa över. Jag tänker, sjukt onödig situation. Det är inte så att han blir utbytt liksom för 10:e gången efter 40 minuter, utan det är ju första gången.
Ja, det är konstigt. Det påminner lite om, ja, det var väl Sancho som hade en liknande situation tidigare under säsongen, och så har det väl varit fler, va? Känns det som också. Ja, jag vet inte. Har inte Rashford haft någon sån här?
Det var väl efter Belfast-festandet som Rashford, han fick väl spela ändå ganska tidigt efter matchen.
Ja,
efter,
men han har väl inte riktigt haft någon beef sådär med den här.
Men det är bara, jag vet inte, det är löjligt bara. På något sätt. Och det, vi verkar ju ha en tendens att ha yttrar som håller på. Och
han såg Sancho Gate i höstas när det gick åt fanders mellan Ten Hag och Sancho, och kände att fan, nu vill jag hamna där också.
Ja, och sen lade ju Ahmad ut något liknande också. Eller inte något liknande, men han gjorde ju någon konstig emoji, va?
En emoji med ett blixtlås.
Vad är det nivå?
En emoji med ett blixtlås på munnen, som att jag snackar inte.
Men det svarade.
Jag snackar. Ja, han kände, fan, jag vill också ha lite uppmärksamhet här nu. Vad fan snackar folk bara om Garnacho för? Jag vill också ha det.
Ja.
Ja, men de är ju bästa polare, Garnacho och Mad då.
Det var ju också en del på sociala medier helgen om att Anthony skulle, det liksom finns flera konton som skriver att Anthony, han var inte med i matchen för att när han såg startelvan på träningen innan presenteras och såg sig själv utebli från den, så stormade han ut från träningen liksom. Och då jag vet inte om det är liksom, man vet ju aldrig, det är spekulationer, det är lösa rykten är det, men när de håller på så där på sociala medier med sådär blixtlås-grej på emojin. Ja, men då undrar man ju fan.
Snart kommer så att Tenag, inga, den som lägger ut ett till blixtlås blir såld från klubben. Jag vill inte se den här jävla. Alla. Ringer Apple, banna blixtlås i mojen från här.
Man börjar känna sig så gammal också när man inte ens fattar vad liksom emojis innebär och sådär. Vad betyder det här, Amad? Eller man, det blir sån distans mellan. Det blir som att de är barn och en själv är liksom en gubbe typ.
Fredrik sitter och, vad fan betyder det här blixtlås?
Ja, men fan, alltså just blixtlås-emojin är väl ändå ganska lätt att förstå, eller?
Jag tycker också, det är inte så svårt att lycka.
Jag tror aldrig jag hade sett den förut.
Fan, kör du Android, eller?
Den finns väl på Android, jag vet.
Ja, emojis fick ju det där också.
Ja, jag är dålig på emojis, tror jag bara.
Ja, jag det är helt rätt. Våga vägra emojis.
Emojis är svårt tycker jag, men inte just den. Men vi får se om den blir bannad eller inte.
Jag läste en sån här språktext nyligen. Och då diskuterade de lite emojis. Och den här passivt aggressiva smiling som är, du vet, den här vanliga smile. Alltså den här första smiling som någonsin har kommit till. Mm. Den här glad smiley. Så diskuterar de hur passivt aggressiv den är.
Ja, ah, just det, just det. Den är ju, den är inte lika populär längre.
Nej, det känns som att ingen använder den. Vissa kör ju
den här den här glada emojin, men som är mycket mer stel liksom, som inte alls är lika glad ut.
Det vissa jag hatar av hela mitt hjärta, det är ju den här gråtskratt-emojin.
Gråtskratt. Ja, ah, just det. Det är ändå ett gött garv. Jag kan ändå uppskatta att se den ibland.
Och den här apan med händerna för ögonen.
Ja, den är opopulär nu för tiden.
Är den det? Ja, eller hänga med i trenderna?
Jag vet inte vad ni använder.
Blixtlåset är det. Ah, det ska jag börja använda. Jag ska skriva en tweet så efteråt. Bara ett blixtlås där. Så får ni sitta och tolka vad jag menar. Nu har Micke hamnat i beef med Rudolf i Sverige.
Då är det blixtlåset som gäller. Ja, jag vet inte. Jag tänkte väl på David De Gea också en del. Han höll ju på med massa konstiga emojis förra sommaren som att...
Kör han det fortfarande nu?
Nej, jag tror han har lagt ner med det. Jag vet inte om han har insett att ingen klubb vill ha honom. Så att han har liksom...
Jag känner att han blivit inaktuell på marknaden.
Inte lika kaxig med sina emojis längre.
Det känns också rätt irriterande, va? Varför håller han lägger ut någon bild med Bruno nu också här om veckan. Håller de på med några företag ihop? Eller liksom, kan inte folk bara sköta?
Blixtlåsföretag.
Ja, men de gör ju någonting. Det är väl när jag är ett fan.
Ja, men jag såg också någon bild på, men de hängde ju typ så här, Bruno Fernandes, De Gea, Lindelöf. Någon till också.
Fredrik tycker att det ska bannlysas. Vi ska inte umgås med det.
Vad fan är det där? Sitter och umgås med det skit.
Ja, men det är väl, det är någonting. Det känns som att de, eller att han lägger ut sånt på något sätt för att liksom
skapa drama.
Skapa dålig stämning. Eller, ja, skapa drama på något vänster. Ja. Det kanske inte ens är så, men det är, ja, det är någonting som bara,
men han bor kvar i Manchester.
Va? Varför?
Det sker. Okay. Eller?
Han kommer från Madrid, flytta hem bara. Eller vad?
Nej, men jag tänker också så att det känns ju som att han sitter väl ändå bara in och spelar, så det spelar ingen roll om man bor i Manchester eller på Mallorca.
Ta och flytta De Gea för helvete, va? Vi ska gå från en diskussion om blixtlås-emojin till hur Manchester Uniteds säsong egentligen kan rangordna, som man ser till lite andra säsonger som vår kära klubb har gjort sen Sir Alex Ferguson lämnade. Det har sett dystert ut ganska länge, men om man kollar på ligatabellen så ser det ju faktiskt dystrare ut än på länge, där United just nu har 50 poäng och ligger på en sjunde plats. Jämför man det då med David Moyes säsong 13-14, så hade ju faktiskt Moyes United fler poäng. De hade ju 54 poäng efter 32 ligamatcher, och United har ju just nu 50 poäng. Så det är ju 4 poäng färre än vad Moyes hade under samma period innan han gick och fick kicken. Hur tänker ni om den här säsongen just nu, om man drar paralleller till forntida dagar, höll jag på att säga? Hur dålig är den här säsongen, hur usel är den, om ni jämför med vad vi har fått uppleva efter den gode Sir Alex?
Svårt att säga riktigt, alltså det är så olika trupper och sådär, olika förutsättningar. Jag tycker att Moyes hade ganska dåliga förutsättningar eftersom truppen var tydlig på nedgång, truppen var ganska mätt och truppen hade precis vunnit, så Alex hade slutat. Han satte sig en ganska svår sits, kan man se tillbaka så här efter. Han fick bara en enda värvning och den kom på deadline day, och det var Fellaini som knappast är en, eller var en stor stjärna också, så att han hade ganska dåliga förutsättningar på att göra det bra. Sen fick han ju kicken ganska tidigt också. Så att nej, det här är en sån sjuk besvikelse den här säsongen, och det kommer ju bli en av Uniteds sämsta säsonger någonsin i Premier League. Det går ju att slå fast redan nu. United kan väl max få 68 poäng, och 64 poäng är den näst sämsta någonsin, tror jag. Så att han får ju knappast 64 poäng, så att vi lär väl landa mellan kring 60 poäng kanske, eller någonting sånt. Och det är ju, ja, det är katastrof. Minus målskillnad fortfarande. Förlorat 12 matcher redan nu, vilket kommer förlora sannolikt förlora ännu fler, och då kommer det bli rekord i antal förluster under en Premier League-säsong. Så det är total katastrof, och tidigare säsonger där det har varit dåligt, typ under många säsonger, men även då, vad var det, säsongen 21-22 var det då, när Solskjær fick kicken, då hade vi också flera olika tränare, så att nu har vi ju bara haft Ten Hag, och han har liksom ingenting att skylla på riktigt. Visst, vi har haft mycket skador och sådär, men egentligen har ingenting att skylla på utom det. Så att riktigt, riktigt, riktigt dålig säsong.
Jag kan väl bara hålla med. Jag skriver ju sådana här matchfakta efter varje match, och det är ju vad det är. Men det är också, just den här säsongen så är kanske lite extra intressant, för att man får verkligen data på hur dåligt det är. Sammanlagt den här säsongen har United fått 574 skott emot sig. Och det är bara Luton som har mottagit fler skott, 576. United har tredje högst XG emot sig. Vi borde släppt in 60 mål då, enligt XG. Bara Sheffield United och Luton har högre liksom, XG emot sig. Alltså det finns ju mycket sånt där som bara... Mm. Ja, det är så himla låg nivå. Och sen är det ju hög konkurrens. Det har ju varit vissa... Alltså, hög konkurrens på ett dåligt sätt. Och vi har ju haft miserabla säsonger tidigare också. Men den här är ju up there nu, numera.
Ja, precis. Alltså vi ligger ju sjua, men det är ju en överprestation sett till egentligen hur dåligt vi har spelat. Och det är, alltså man kan ju säga att resultaten har varit dåliga, och det har de ju, men det är ju det som är oroväckande är ju att prestationen har varit ännu sämre än resultaten. Man hade ju kunnat köpa om prestationen såg bra ut och ja, men vi har inte fått det att funka, vi ligger sjua, visst det är dåliga resultat, men spelet ser ganska bra ut, det ser lovande ut. Men så är det ju verkligen inte, och det är det som är det mest oroväckande i det hela. Att det ser så jävla dåligt ut spelmässigt, och att det ser ännu värre ut än vad tabellen faktiskt visar. Och vår expected points, liksom, alltså vi är ett lag som ska ligga på 13:e plats eller någonting sånt. Och det tycker jag är rimligt när jag ser United spela den säsongen. Det är inte många lag i ligan som är ett sämre spelmässigt lag än vad United är.
Och det säger vi inte ens för att vara, eller jag säger inte i alla fall för att liksom vara alliant, utan nej, det är ju verkligen, det är konstigt hur vi har kunnat
hamna. Ja, och vi ser ju det match efter match, alltså ta en sån här match mot Brentford, vi känner att förlora den, men vi tar ändå poäng.
Och vi hade ju kunnat vinna den matchen, vill bara säga det.
Ja, visst. Och den här matchen, vi
mot Chelsea den här matchen, hade vi kunnat vinna, mot Liverpool hade vi kunnat vinna. Alltså chansen har ju alltid funnits där i slutet av matcherna, för vi har ju ledit de här matcherna inför sista minuterna.
det är väl någonstans...
Det hade ju kunnat bli någon sjuk jäkla... Alltså hur mycket kan man motbevisa XG-siffrorna eller statistiken på något sätt? Alltså Erik Ten Hag hade ju kunnat få första priset redan den här säsongen om de här matcherna hade gått vår väg i slutet.
Det är väl det som är någonstans imponerande under...
Men är inte det också ett litet tecken på att de här... Jag säger absolut inte emot de här siffrorna nu, och det är klart man ska titta på statistik. United har gjort en extremt dålig spelmässig säsong. Men kan man alltid lita på de där siffrorna till 100%? För om man hade kunnat lita på de där siffrorna till 100%, då finns det ju för fan inte ett argument i världen till Ten Hags försvar att spelet har fortsatt så som det har gjort match efter match. Samma taktik, samma uppställning, samma hål på mitten. Vi tycker det är okej att släppa till 30 skott i 9 av 10 matcher.
Mm. Nej, men alltså över en säsong så kan man ändå liksom överprestera sitt ex. Men jag tror att det alltid jämnar ut sig i slutändan. Och det har vi väl sett till den här säsongen att när United kom trea förra säsongen så var kanske United det sjätte bästa laget eller någonting sånt. Enligt XG eller någonting sånt. Och då kunde vi se till den här säsongen att United blev lite, lite sämre. Eller ganska mycket sämre också. Men så att det är rimligt att tro att skulle vi fortsätta i den här trenden med den här typen av spel så skulle vi vara ännu sämre nästa säsong. Och det är det som är liksom, det är det XG visar, det är det som är så oroväckande i det hela. Och sen tycker jag också så att folk säger, bara sista sak, jag hör alltid folk säga att ja, men tabellen ljuger aldrig och det är, liksom, man kan aldrig snacka bort en tabell och jag kan ju förstå den argumentationen men samtidigt så tycker jag mer och mer att det stämmer inte riktigt alls. För att, ja, men säg den här säsongen till exempel, säg att vi ska avgöra den här titelstriden mellan Arsenal, Liverpool och City. Kan vi helt säkert säga att det laget som kommer vinna efter 38 omgångar är det allra bästa laget? Kan vi med säkerhet säga det? Det känns som att det är för litet underlag på något sätt för att kunna säga det, även en hel säsong.
Dåligt. Är den här säsongen då om man skulle ha en, för nu är det ju mer än 10 år sedan Sir Alex lämnade, är den liksom topp 2 för er just nu?
Hur det kommer arta sig i slutet kanske? Blir det, säg att det blir en FA Cup vinst, då kanske inte jag kan säga att det är den sämsta någonsin, för att ja, men Moyes säsongen var ju rätt hemsk. Rangnick-säsongen var väl också rätt, eller ja, när han hoppade in som interim där, den var ju rätt deppig. Det fanns ju någon säsong med Mourinho där som inte heller var så kul. Men ja, alltså jag, lite som Mikael var inne på, liksom, om man jämför liksom, förväntningar versus utfall, då kanske, om det inte blir FA Cup vinst då kan det absolut vara den sämsta någonsin.
Ja, precis. För det beror ju lite på hur det går. Vinner United FA-cupen så får, jag ska inte säga att det är en godkänd säsong, men det tar ju upp det några snäppen då. Då kanske inte är den sämsta, men säg att United inte vinner FA-cupen och vi fortsätter den här trenden och säger att vi tar liksom så här 59 poäng eller någonting den här säsongen och slutar på en åttonde plats. Men då är det definitivt den sämsta eller näst sämsta säsongen.
Kan man i er tycke då ge någon typ av, för du var ju inne på det innan Mikael, och jag vill ju inte att vi sitter ju inte och pratar här om Ten Hags lämplighet som tränare, det är ju inte det vi diskuterar nu, men vi fick ju en kommentar på tidigare avsnitt att vi inte lyfte lite argument för Ten Hag tillräckligt mycket av en av våra norska lyssnare. Jag tänkte väl ändå flika in där att Erik Ten Hag har väl haft en skadesituation som andra tränare efter Sir Alex. Magnituden av den här, så många skador som vi har haft den här säsongen har väl aldrig, magnituden har aldrig varit så stor eller hög tidigare för de andra tränarna. Det är väl inte riktigt, finns väl inget motstycke till det. Hur mycket kan man ta in det i beaktningen när man tänker på hur dålig den här säsongen är sett till förväntningar och hur Erik Ten Hag har gjort det?
Ja, alltså det är klart att det påverkar en hel del. Sen tycker jag det är viktigt att ställa sig frågan, varför har vi de här skadorna? Och det vet vi inte, det har vi inget svar på. Men säg att det finns ju teorier liksom som bygger på att ja, men de behöver ta jättemånga maxlöpningar, jättemånga sprints i matcherna. Och de tränar väldigt hårt mellan matcherna och därför har United mycket muskelskador. Så att det finns ju argument för att det är mycket Ten Hags eget fel också för att det har kommit mycket skador. Men det kan vi inte säga säkert, så att det kan ju också inte alls vara hans fel. Det kan vi omöjligt veta. Så att
liknar ju
där
också.
Där vill jag inte säga för mycket.
Nej,
men
jag tänker på Klopps inledning i Liverpool. Det var ju också väldigt många skador direkt ganska tidigt när han kom för att han bytte spelstilen. Mm. Och sen gick det ju också ganska bra där. Men jag hör vad du säger.
Ja, precis. Men nu har jag ändå varit här. Det är hans andra säsong här. Det känns som att det ska inte komma den här typen av skador. Men ja, jag har inte haft lite problem där med staben också. Med de olika fystränarna och sådär. Men, nej, men det är klart att det har påverkat mycket. Men jag tycker inte att... Det finns ju ingen riktig grundtrygghet i det här United-laget som man kan falla tillbaka på. Något tryggt system som man kan falla tillbaka på. Och det är ju han ansvarig för också att sätta. Men det är klart att det påverkar mycket att han haft många skador på, och speciellt positioner. Det är inte så att han har haft en mittback skadad, en central mittfältare, en yttermittfältare, en reservmålvakt, utan det är ju nästan alltid varit så att nu är fem mittbackar borta. Så ja, det
jag tyckte också det syntes väldigt mycket i matchen mot Bournemouth att Kabbala och Dalot inte riktigt visste vad de hade varandra, och det orsakade ganska mycket darr där bak i första halvlek, och det skulle jag väl ändå vilja lyfta när vi pratar om det här nu, att just att det är i backlinjen som alla de här skadorna har varit, och att vi har haft 31 konstellationer i backlinjen med olika försvarare samtidigt som Onana har gjort sin första säsong där bak. Det påverkar, jag säger inte att du inte har redan sagt det nu Mikael, men det måste man ju såklart tänka att det påverkar ganska mycket när backlinjen måste byta så ofta som den har gjort. Nu ska vi ta tag i mittfältet. Vi pratade ju om backlinjen i förra avsnittet. Har ni inte lyssnat på det ännu så gör det. Där går vi igenom lite vilka försvarare vi vill se i United nästa säsong. Vilka vi vill ska lämna. Och nu ska vi ta tag i mittfältet. Ja, vi har ju en hel del mittfältare utlånade. Bland annat Donny van de Beek, Hannibal och Dan Gore. Och de kanske är lite svårare att säga vilka man vill ska vara kvar, men jag tänker på om vi börjar med de vi har i truppen just nu, och så vi tar ju inte tag i de här offensiva yttrarna idag, utan vi tänker ju lite längre ner, så jag tänker på Bruno Fernandes, Mason Mount, Kobbie Mainoo, Casemiro, Eriksen, McTominay. Vilka av dem känner ni att ni vill ha kvar till nästa säsong?
Jag tycker att alla de förutom Casemiro och Eriksen ändå ska vara kvar.
Mm. Du, Amrabat nämnde...
Nej, inte Amrabat heller.
Precis. Casemiro skeppa, Eriksen skeppa, Amrabat skeppa. Jag skulle kunna tänka mig att skeppa McTominay också. Det beror på vad vi får för bud. Men 30-40 miljoner pund då skulle jag kunna skeppa. Men vi måste ju ha kvar någon också. Så det beror lite på. Alltså, hellre skeppa Casemiro och... Ja, med Casemiro, Eriksen och Amrabat. För de, ja,
de tre är prio.
Ja, exakt.
De måste väl lämna.
De måste bort.
Det finns väl ingen framtid.
Nej, som de måste bort liksom. Det är prio.
100 dimensioner av framtiden så finns ju inte de kvar i klubben i en enda, tänker man ju.
Nackdelen är väl att vi inte kommer kunna få några pengar för dem. Så ja, det
nej, lite för Casemiro kanske.
Man hoppas ju verkligen på Saudiarabien när det kommer till Casemiro. Det är alltid, ja men vi skeppar honom till Saudi. Vi får väl bara hoppas att det finns någon idiotisk.
Det är nästan som att han varit liksom för dålig för Saudi. Liksom,
det ser ut lite som att han tror att han har gått till Saudi redan. Eller det är alltså, fruktansvärt konstigt.
Ja, det är märkliga saker han sysslar med. På
han bara gled någon gång.
Ja, han bara glider förbi. Du vet, så här kommer så här out of context. Liksom ja, bara från ingenstans.
Ja, det är
så... Ur bild så glider han in i bild. Så här 4 meter från situationen.
Ja, jag såg någon som skrev det att det ser ut som att han spelar sån här välgörenhetsmatch. Som att han har slutat för 10 år sedan men kör en sån match. Och det känns ganska accurate faktiskt på något sätt.
Ja, nej men det är klart att det här spelsystemet som vi har inte gynnat honom. Hans ben är ganska slut, han orkar inte ta det. Han har inte fysiken för att ta det jobbet.
Det värsta, det som gör det lite mindre sympatiskt att hans decline och nedgång den här säsongen är att han, jag såg en intervju med honom i veckan där han hade pratat med den spanska tidningen Marca. Och då hade de pratat lite om hans tid i United nu, hur det går för laget. Och då hade han sagt att han var bra i början av säsongen, att han var bästa spelaren i laget första månaden då i säsongstarten från augusti. Och så hade han sagt att det är inte Casemiro som ligger sexa i Premier League. det är alla spelare som ligger sexa. Undrar lite vilken verklighet han befinner sig i när jag läste det.
Mm. Han sa väl också att han hade svårt att sova för att han tycker det är så jobbigt att det går så dåligt. Det är ändå någonstans ett tecken på att han bryr sig mer än vad jag misstänkte att han brydde sig.
I alla fall när han pratar med
media. Det är bra, låter bra när han säger det. Nej, men det stämmer väl säkert att han mår dåligt över det. Nej, men han är... Vi ska väl kanske inte fastna i det, men han känns ju väldigt slut liksom. Och det, med tanke på den lönen han har, den åldern han är i, den profilen han är också faktiskt måste jag säga, så finns det absolut ingen framtid för honom, inte ens som truppspelare. Och det är liksom ingenting emot honom, utan det är bara vi måste gå vidare från den typen av spelare nu och modernisera oss och satsa på yngre spelare.
Hur känner du med de här unga då som är på lån ute nu? Och där inkluderar jag väl inte Donny van de Beek, men jag tänker på Hannibal och Gore främst. Vilka, finns det någon potential i Hannibal som gör att ni skulle vilja ha honom i truppen när vi går in i 24-25 säsongen i höst?
Alltså jag vet inte, jag tycker det är svårt att säga, för det beror helt på vem som är tränare för oss och alla såna saker också, förutom att vi ska tänka på Hannibals egna utveckling. Hur utvecklas han? Nu spelar han ju inte jättemycket i Sevilla, och den går ju, han har ju varit skadad halva säsongen nu. Han har bara gjort en match för Port Vale, sen skadade han sig och kommer missa resten av säsongen. Så vi vet ju inte riktigt, men jag tänker så här att vi kan ju ha nytta av dem, så att vi får in en annan tränare som kanske gillar dem. Det är ju alltid så att när en ny tränare kommer in så finns alltid några som den tränaren gillar, som tidigare tränaren kanske inte har gillat. Så att det beror ju mycket på vad man är för typ av profil och vad man är för typ av spelare. Så att det är möjligt att det kan finnas en framtid för dem som truppspelare redan nästa säsong. Men jag skulle nog inte räkna kallt med det. Men visst, som femte, sjätte val eller någonting sånt.
Det som vi kan säga då är ju att mest säkert att vi vill ha kvar, och som ja, de kommer ju vara kvar, det är ju Bruno, Mount och Main. Och vi vet väl inte om någon stor klubb kommer och tar Bruno för att vi inte uppskattar honom tillräckligt här liksom i sommar. Men det är ju ganska tunt när jag ser på det. Sen får vi ju se vad som händer med Hannibal och Donny van de Beek. Han känns ju gone forever, men... Och som händer med Hannibal och Gore och McTominay är väl också där i gråzonen någonstans. Men då kan det ju vara bra att behålla McTominay i sommar av en anledning att fan, om vi släpper alla de andra så finns det ju absolut ingen bredd där överhuvudtaget. Då måste vi köpa in fyra centrala mittfältare om vi också släpper McTominay, och det kommer vi inte kunna göra.
Nej, precis. Det är ju lite det som är problemet. Att jag känner ju att vi behöver värva två nya centrala mittfältare i sommar. Att det räcker inte med en bara.
Och
utan vi behöver två nya.
Vilka typer av centrala mittfältare då skulle du vilja se att klubben letar efter? Vi har ju pratat om Amadou Onana tidigare. Han är ju en defensiv slitvarg, väldigt stor och kan täcka stora ytor och gör det bra i Everton. Och så har vi pratat om Joao Neves eller vad det heter. Och vi fick en fråga från Joakim Wiker. Han frågade om vad han skulle kunna bidra med United, Joao Neves eller Neves. Vad tror du att han skulle kunna bidra med?
Ja, nej, men det vore ju en intressant spelare att få in, och han är väl den nya go-to-mittfältaren liksom, som alla storklubbar vill ha, bara 19 år och redan så bra som han är. Och han är inte sån som, jag tycker att United skulle behöva fysik på mittfältet. Och då är ju Onana bra, för att han har den här, han är jättebra i dueller, vinner mycket dueller, men han är även bra i luftspelet. Kan hjälpa oss på fasta situationer. Men framförallt om vi kollar på det spel vi spelar nu, så behöver vi ju någon som kan täcka stora ytor, och överlag så tror jag att vi behöver mittfältare som kan täcka stora ytor. Se vad till exempel Declan Rice har gjort för Arsenal genom att, alltså egentligen, det är klart det är en solid fotbollsspelare, men framförallt är han ju bra utan boll. Och i det spelet att han kan täcka stora ytor och vinna mycket dueller och sådär. Så Onana skulle vara bra på det sättet, och han är ju rätt bra med bollen ändå. Kanske inte den allra högsta nivån, men tillräckligt bra för en slags övergångsperiod mot toppen. Och förmodligen skulle han hålla som truppspelare i ett absolut topplag också. Så jag vill framförallt ta in faktiskt en spelare med fysik. Vi behöver mer fysik på mittfältet. Vi behöver mer fysik i laget överlag. Och det tycker jag det märks i de flesta matcherna vi spelar. Och många har ju det argumentet att spelarna inte kämpar, spelarna inte gör DLD. Och jag tror att de majoriteten av spelarna kämpar, gör så gott de kan, men de har ganska dålig fysik, många av våra spelare. Och är dåliga i duellspelet, de är inte jättelöpstarka alltid, de är inte jättesnabba och så vidare. Så att vi behöver den typen av mittfältare som kan vinna mycket dueller och då är Onana bra. Men sen behöver vi också få in spelare som är bra under press, bra med bollen, är kreativa i sitt passningsspel, inte slå bort bollar, liksom är säkra i sitt passningsspel och sådär. Och då är ju Neves en bra spelare som dessutom är väldigt ung som vi kan bygga vidare på, för att United kommer inte slåss om någon titel nästa säsong. Och det var därför jag var emot den här värvningen av Casemiro redan innan. Och alla sa att ja, men han är så jävla bra spelare, han är ju en av världens bästa mittfältare. Ja, men det spelar ingen roll om han är det, för att vi kommer inte slåss om någon titel. Det kommer liksom inte spela någon roll om vi får in den typen av spelare, för att det enda det kommer ge det är att vi blir trea istället för femma. Men det är liksom inte tillräckligt. Och sen kommer vi behöva byta ut honom om några år. Och det är exakt så vi behöver göra med Casemiro nu. Ja, men vi kom trea istället för fyra eller femma som vi skulle kommit annars. Och så behöver vi byta ut honom. Och så sitter han där på ett jättekontrakt och vi har jättesvårt att bli av med honom och så vidare. Så att vi behöver tänka om och vi behöver satsa ungt. Och därför behöver vi köpa en sån spelare som är på uppgång och som vi kan forma och som vi kan ha under en lång, lång tid. Och då är Neves perfekt, för han är bara 19 år. Sen är ju Onana också väldigt ung fortfarande. Han är väl 21-22 eller någonting. Så att också en jättebra ålder, trots att han redan har Premier League-erfarenhet och visat sig vara bra på, alltså vara bra i Premier League. Så att vi behöver satsa på unga spelare som både har fysik men också tekniken. Så att vi behöver egentligen allting, tycker jag, på mittfältet. För att vi är så jävla dåliga där nu. Vi är så jävla dåliga där. Det är egentligen bara Maino och Mount som jag absolut vill ha kvar och som jag känner extremt nödvändigt att ha kvar. Och jag har visst Bruno för kreativiteten, för att vi kommer inte kunna ersätta hans kreativitet så snabbt, tror jag. Han bidrar med mycket, mycket annat också. Så här. Men framförallt Maino och Mount också behöver vi få in minst två nya mittfältare också.
Jag skulle vilja slänga in Coop Miners också i Atalanta. Det känns som att jag tror att det skulle kunna vara en spelare som passar oss. Han kan spela både 6a, 8a, 10a också. Det kommer han ju förmodligen inte behöva göra i United då. Men han är liksom,
hur gammal är han?
25 eller 26.
Ja, är för gammalt.
Nej, men jag känner att 27 är fan maxåldern. Vi ska inte värva en enda spelare som är över 27. Om de inte kommer på free transfer.
Han glider in perfekt där under 27.
Ja, men då så. Då köper jag det.
Nej, men han...
Mångsidig.
Ja, mångsidig, pålitlig.
På ett annat sätt att vara mountar.
Ja, exakt. Ja, men så här,
han fysik? Men, kan han springa?
Ja, han är, har muskler.
Jag skulle gissa på att han är 1,83. Väger kanske 78 kilo.
Ska vi se.
Men så har han mycket så här ledegenskaper. Han är lite...
1,86.
1,86, ja. Ja, men lite liksom... Ja, nej, men han... Ja.
Ja, men det kan ju låta lite förlegat, men vi behöver vinna fler dueller. Vi behöver vinna kampen på mittfältet också. Och det är det de... Alltså, man tänker inte riktigt på det, men Arsenal gör det. De vinner alltid kampen på mittfältet med Rice i spetsen. Och City gör det också med så här Rodri. De är stora och de vinner dueller. Och de är snabba, de är bra på att tackla. Liksom. Vi behöver den typen av mittfältet också. Jag tycker att vi saknar ju både den fysiken men också spelskickligheten, så att extremt dåligt byggt mittfält.
Jag har, intressant det du sa om Coop Miners Fredrik. Jag fick upp honom på Footmob här. Han baserat på de här snabba och det du sa. Snabba. Jag har inte sett honom spela så mycket nämligen. Men han verkar ju vara ganska mångsidig. Ser man ju på en graf här att han både är bra på att skapa framåt och trygg defensivt. Men vad jag tänkte på, en spelare som jag har tänkt på lite på sistone, det är han Kepren Turam i Nice. Han har ju varit ganska attraktiv i många storklubbars ögon senaste året. Och anledningen till det är ju att han är lite liknar Pogba lite i sin spelstil, men han är ju bättre defensivt än vad Pogba var. Han har ett enormt jäkla driv med bollen. Jag kollar inte så ofta när ni spelar, men jag har sett videos på honom, och att se honom bredvid Meino hade varit häftigt. Men där är väl också så här, hur stora ytor kan han täcka? Och Turam är ju också jävligt målfarlig framåt, så det skulle ju i så fall innebära att Meino blir sexan. Och just nu så står väl jag vid det att jag tror att Meino blir bäst som sexa framgent. Jag tycker att det är där han har gjort sig bäst hittills. Men vad känner ni i nuläget? Ska mittfältan bredvid Meino vara en sexa eller en åtta?
Det är ytter som är kanske Meinos största svaghet just nu. Att han är inte så himla bra på att täcka de här stora ytorna och sådär. Så att typ Onana bredvid Meino tror jag skulle vara väldigt bra.
Fredrik, du har ett quiz med dig idag, va?
Ja, precis, det har jag. Vill ni köra den nu eller?
Senare din.
Okej.
Spännande.
Ja, verkligen. Ja, precis, jag har ett quiz med tre frågor var till er. Och sen om det skulle bli lika så har jag också en utslagsfråga. Så ja, det kommer vara lite så här, men lite FA Cup tema och så där, i och med att vi ju spelar FA Cupen här till helgen.
Kul.
Ja, det kommer vara lite olika. Ni kommer fatta allt eftersom. Men fråga ett då, och den är till dig, Mikael. På söndag är det ju som sagt äntligen dags för FA Cup semifinal mot det klassiska svensklaget Coventry. Sedan 90-talet har 8 svenskar spelat i Coventry. Säg 3 av dem.
Magnus Hedman minns jag var där. Vad frågan? Hur många alltså svenskar i Coventry genom tiden?
Sen 90-talet typ.
Okej.
Okay. Jag tror att det bara finns bara sen 90-talet ändå.
Okej. Okay. Men Magnus Hedman då, sen var ju Rolle Nilsson var ju där ett tag. Och sen Gyökeres. Just det. Har vi fan där förra säsongen?
Okej, ja. Snyggt. En poäng till Mikael.
Snyggt. Tack. Ja. Rolle Nilsson. Rolle.
Ja, jag kan säga alla snappar. Det finns en kille som heter Rickard Spång som spelar i Coventrys juniorlag 00-03. Sen var Rolle Nilsson då, som
han
sa.
Han spelade i Gais.
Rickard Spång?
Ja.
Låter som en gaisare.
Ja,
det gör det faktiskt. Och sen Thomas Antonelius, Andreas Dahl, någon snubbe som heter Martin Lorentzson, och sen Gyökeres och Yasin Ayari.
Martin Lorentzson, han är bara en snubbe av alla andra fotbollsspelare.
Yasin Ayari spelade ju där i år faktiskt. Eller
just
den här
han
säsongen.
Var utlånad dit kanske.
Ja. Sen avbröt de lånet och så gick han till Blackburn.
Just det. Okej, då leder Mikael med 1-0 då. Fråga 2 till dig då, Måns.
Fy fan, Måns! Det ligger under. Det är jävla dåligt.
Senaste gången United vann FA-cupen var 2016 när vi slog Crystal Palace i finalen. Vilka gjorde Uniteds mål i den finalen?
Lingard gjorde mål.
Just det, han gjorde ju...
Korrekt.
Och...
Kom igen nu.
Jo, men vad fan var det inte... Var det inte Juan Mata?
Ja, snyggt. Den verkte du fram. Ja, Mata kvitterade ju typ så här 81 eller någonting. Och sen gjorde
vi låg under med 1-0 där.
Det hände mycket på kort tid där, var i slutet.
Jason Pansion.
Ja, just det. Ja, fin vänster lite. Ja, nej men snyggt. 1-1.
Borde du säga Pansion utan att Pansion? Alltså det är sånt. Pansion.
Be Niklas Holmgren säger det.
Ja, men fråga 3. Nu till Mikael igen då. Sist United, det här är nog kanske, det här är kanske den svåraste frågan av alla. Men ja, sist United mötte Coventry var i tredje omgången av Ligakuppen 2007. Vilka gick segrande och vad blev slutresultatet då?
Tror vi förlorade på Old Trafford med 2-1. Minns att Johnny Evans spelade i den matchen.
Okej, förlorade med 2-0 faktiskt.
2-0.
Ja, det var bättre än vad jag hade förväntat mig. Jag hade inte tänkt att någon skulle komma ihåg den matchen. Men ja, snyggt.
Poäng nu, eller hur?
Ja, vad fan blir... Ja, men vi säger att det blir en halv poäng då. För du hade ju ändå rätt på att Coventry vann.
Och det var Paul Trafford också.
Exakt, exakt. Mikael Mifsud gjorde båda målen. Han kommer ändå ihåg. Det känns som att Sverige mötte han mycket med landslaget. Då kör vi fråga 4. Tyvärr så blev det så att du kanske hjälpte Måns på traven här lite grann, Mikael. Men vi är skitsamma, jag kör på ändå med den här frågan. Två av spelarna som var med i matchtruppen då 2007 spelar i United nu också. Vilka två är det?
Det är ju såklart Johnny Evans, en av dem. Spelar i United idag? Det finns för fan inte någon förutom Evans som spelar i United idag.
Jag vet vem det är, kom igen Måns.
Jo, eller...
Okej, nu är det 3 sekunder till.
Okej, är det Tommy Heaton?
Snyggt, snyggt. Ja,
eller jag vet inte, men det måste vara han.
Ja, precis.
Det är ändå rimliga.
Ja, snyggt. Då leder du med 2 mot 1,5 då, kan man säga, Måns.
Nice.
Mm. Och då...
Jag är riktigt dålig vinnare, Mikael, bara så vet.
Fråga 5 då, till Mikael. Vi spelar ju alltså FA-cup-semi på söndag då, det vill säga den 21 april. Den 21 april 1999, alltså för 25 år sedan, spelade United Champions League-semifinal borta mot Juventus. Vi låg under med 2-0 men vände och vann med 3-2 och blev sen klara för final. Vilka gjorde målen för United i den här semifinalen?
Jag vet ju att Keane gjorde mål.
Det klassiska hörnmålet, va?
Precis. Sen var det ju någon av York och Cole där, eller kanske båda till och med. Keane gjorde mål i alla fall. Ja, men jag chansar väl på York och Cole.
Snyggt. Ja, imponerande. Det var rätt. Så då leder du igen då med 2,5 poäng mot 2 poäng. Nu har jag en fråga här som jag inte alls... Ja, 21 april då är det dags för Coventry. Och 21 baklänges blir ju 12. Och vem har egentligen tröj nummer 12 i dagens United? Och den frågan är då till Måns.
Vad fan har tröj nummer 12? Jävlar, det där skrattet, det var liksom, ja, jag har så jävla bra koll på vem det är, hur kan du inte veta det? Eller?
Jag är ganska dålig på tröjnummer, ja. Men jag tror att jag vet vem det är.
Jag tyckte den var svår också, eller jag är liksom lite halv, jag tycker det är svårt med nummer. Mm.
Men det är ju ingen man ser på planen särskilt ofta.
Nej.
Ja, tack för hjälpen.
Eller?
Men vadå, är det någon, vänta nu. Nej. Börja tänka på Kambalas tröjnummer, men det är ju lite högre än så.
53 eller något sånt.
Ja. Wan-Bissaka springer fan inte runt med 12.
Ja, får nästan kanske börja gå med ett svar.
Evans, jag börjar fundera på...
Kom igen nu. Det tar för lång tid.
Okej, 3 sekunder.
Okej, jag säger Bajindir.
Bra, bra gissning. Mm. Vill du säga, Mikael, vet
det,
du?
Det är väl Malaysia, va?
Ah.
Ja.
Jag tänkte faktiskt att typ så här Heaton hade 12 först, eller Bajindir är ganska bra gissning.
Men det var ju nästan en liten ledtråd där att du inte såg han så ofta på planen.
Nej, jag började skratta för att jag tänkte, va, det är Malaysia. Du ställde, vi har snackat om honom.
Ja, okej, men då blev det alltså 2,5 rätt för Mikael, 2 för Måns. Det var ju jämnt som fan.
Grattis, Mikael.
Ja, tack. Det vann jag. 2,5. Fan att jag kommer gräma med att jag trodde att United gjorde mål mot Coventry. Hur fan kan jag tro att United gjorde ett mål mot Coventry?
Nej, det är pinsamt. Det är pinsamt.
Fy fan.
Den matchen kommer inte jag ihåg, kan jag säga. Det var, nej. Den kändes som en obskyr fråga som ändå ville
vara. Bra quiz.
Ja, tack. Jag hade en utslagsfråga också som är så här. Hadji Wright och Ellis Sims har gjort flest mål för Coventry i Championship den här säsongen. Hur många då? Och sen skulle ni så närmast vinner typ. Men ja, det var ju...
22.
Tillsammans eller båda två?
Ja, tillsammans.
Tillsammans. Alltså två spelare som har Sims och han andra snubben har gjort 31 mål.
Ja, de har gjort 28 ihop. Så då hade du varit närmast mål.
Aj.
Ja, synd att du inte Synd att det inte betyder något.
Inte blev det.
Ja, synd det.
Right.
Malasia, vi fick ju faktiskt lite information om honom i veckan att han kommer antagligen vara redo till försäsongen och att det handlar inte om någon lustgas eller om att han är död eller något sånt, utan det verkar ju
kommer
vara
redo.
Ja, vi får väl se om det blir en tredje, men det hade ju varit två knäoperationer och en jävligt långsam rehab verkar det som, så det var inget fuffens där inte.
Nej, okej. Okay. Ja, men det var väl ändå skönt att höra kanske. Och det tror man på, eller?
Ja. Dun, dun, dun. Dun.
Får vi väl tro på?
Ja, det får man väl kanske.
Nej, men det sånt kan väl hända. Speciellt med i United.
Vi har fått en lyssnarfråga från Mikael Sjöberg. Han frågar, är inte United helt enkelt extremt dåliga på att passa? Han skrev lite mer innan frågan, men han ställer frågan, är inte United helt enkelt extremt dåliga på att passa?
Ja, det beror på lite grann hur han menar. Alltså, jag kan tycka att vi har ändå vissa som är ett bra passningsspelare, typ Eriksen, Mount, Shaw, Martinez, kanske Bruno Maino. I viss mån,
Maino,
Ahmad, Bruno är väl...
Han Martinez, har ju... jag vet inte om den
är. Han är
typ, alltså det är få mittbackar i världen som är bättre passningsspelare än vad han är.
Ja, exakt. Sen har vi ju absolut vissa som är begränsade där kanske, typ Rashford, Garnacho än så länge i alla fall. Sådär. Så jag tycker nog att, alltså, det beror på lite hur han menar. United är absolut kanske dåliga på att passa, men jag tycker inte nödvändigtvis att spelmaterialet... Vi skulle kunna vara ett bättre passningslag än vad vi är.
Ja, Mikael ställde ju den här frågan om det var 2 veckor sedan nu. Så jag vet inte om det var en match där han tänkte att det var extra speciellt dåligt passningsspel. Jag kan ju i alla fall tycka att frågan är aktuell efter helgens match också. För jag tycker väl att passningsspelet hos till exempel, och vi behöver inte gå in på Casemiro igen, men han kan ju betydligt bättre än vad han visade mot Bournemouth.
Ja, men det känns... Precis. Men det känns också lite som... Jag tror att det också spelar in vad de får för typ av instruktioner med sina passningar, för att det är klart, slår man många avgörande passningar som till exempel Bruno Fernandes gör, så kommer ju det göra att det ser sämre ut när de väl misslyckas med de passningarna. Och det känns som att många av United-spelare har mandat att slå de passningarna, och till och med ganska djupt nerifrån i planen. Till exempel Casemiro slår jättemånga avgörande passningar från liksom strax ovanför backlinjen, så slår han avgörande passningar, och då ser det ganska dåligt ut när de inte går fram. Och jag tror att det är mycket instruktioner också, att han får tillåtelse att slå dem. Och jag vet att vi diskuterade det här i något tidigare avsnitt för ett tag sedan, och då tog jag upp siffror på att Casemiro har sämre passningsprocent nu än han hade i Real Madrid. Och det tror jag inte har att göra med att han är inte en sämre passningsspelare, men han slår fler avgörande passningar, försöker slå fler avgörande passningar, och då misslyckas han med fler. Jag tror att många andra har mandat att slå de passningarna också, och det gör att vi ser lite sämre ut. Men jag kan ju hålla med också, så här, vi är ganska dåliga under press. Casemiro är dålig, alltså blir han pressad så är han en dålig passningsspelare. Han är en bra passningsspelare när han får tid på sig. Så att det är också skillnad på när är du en bra passningsspelare. Han är ganska dålig när han blir pressad. Bruno Fernandes är dålig när han blir pressad. Och det är ju den grejen vi har sett med Maino på mittfältet, att han kan slå passningar fast han är pressad. Han är bra på det. Men nästan ingen annan av våra mittfältare är bra på det. Så det skulle jag också säga. Men det är en bra fråga, en intressant fråga, för att det finns många olika vinklar i det här.
Jag tänker också på det här formationen som United hade sist, spelarna vi hade längst fram när vi startade med Höjlund och Garnacho och Rashford, så är det väl ingen av dem som är särskilt bra passningsspelare, och det är ju lite för att Erik ten Hag, han gillar ju deras djupledshot, och egentligen hade han väl velat ha Anthony till höger eller en itte som är lite bättre på passa, men där framme är vi väl ganska svaga om man ser till de tre spelarna, att de har startat väldigt många matcher.
Men visst fick vi någon fråga om det där?
Ja, vi fick en fråga från Van Andreas på Instagram som han snackar lite om att han ändå kan förstå varför Erik ten Hag spelar den här typen av fotboll, eftersom att spelarmaterialet i truppen inte är tillräckligt bra för att spela possession fotboll. Och då nämnde han ju speciellt då Mount, Ahmad, Sancho och Maino, och att de är ju bra i en bollinnehavsinriktad fotboll, men sen Rashford, Casemiro, Bruno, Maguire, Varane, Lindelöf, McTominay, de är inte tillräckligt bra för bollinnehavsfotboll, skrev Ivan Andreas till oss. Hade du något du ville...
Mm. Nej, men det är också en intressant fråga där, för att då kan man ställa sig frågan, vad vill Ten Hag? Vet vi att han vill spela bollinnehavsfotboll? Jag tycker inte att någonting tyder på att han vill det egentligen. Men sen också, jag tycker nästan att Andreas svarar på sin egen fråga där, för att han nämner ju bollinnehavsspelare, men nästan ingen av dem får ju spela. Och då tänker jag att det handlar om att han, visst, han hade kunnat spela bollinnehavsfotboll med Sancho, med Ahmad, med Maino, med Mount, alltså med flera. Han hade kunnat spela Mount. Mount är en säkrare passningsspelare än Bruno. Vi hade fått bättre bollinnehavsspel med Mount än med Bruno. Men Bruno kommer skapa fler mål och fler målchanser. Och där tycker jag att det är tydligt att det är det Ten Hag värderar just nu. Och det märks ju i laguttagningar. Varför får inte Ahmad spela? Jo, för att han inte är lika bra på att springa djupled, och förmodligen han är inte lika bra på att göra poäng som Rashford och Garnacho är. Fast han är en bättre passningsspelare än alla dem. Han har bättre bollmottagningar än alla dem. Men han är inte lika bra på att göra de avgörande sakerna, och därför får han inte spela. Så jag tänker att det är ganska medvetet av Ten Hag, tror jag.
Det går ju att tänka så här, om man skulle jämföra med 4-4-2-fotbollen för, ja, men vad ska vi säga, ja, men 20 år sedan kanske. Då hade ju Rashford och Garnacho varit anfallare. Medans typ Sancho, Ahmad hade ju varit yttermittfältare. Och det är ju liksom, det blir ju någonstans, alltså de är ju mer anfallare fast de spelar yttrar liksom.
Precis, det är ju samma som typ så här Mohamed Salah.
Ja, exakt.
Alltså visst, nu är han bättre än passningsspelare än vad Rashford och Garnacho är, men han är ju också den typ, alltså det är den typen av spelare som används mycket idag på den positionen, liksom mer så här ytteranfallare, om man säger så. Och det är inte riktigt, alltså Ahmad är inte riktigt en ytteranfallare.
Så det är, ja, man säger, om man jämför med, ja, med Foden och Grealish på kanterna i City också, det är spelare som hade varit yttermittfältare i en 4-4-2. De hade ju aldrig varit anfallare så som Rashford och Garnacho. Det blir ju lite annorlunda spel då. Mm. De har ju annorlunda kvalitet liksom.
Nej, det är jävligt bra poäng. Och det tror jag, alltså vi snackade en del om det, och vi snackade innan vi började spela in så här, varför Ahmad liksom avgör mot Liverpool om han inte spelar någonting, och så lägger han upp en... Vad lade han upp för något?
Jag vet fortfarande inte vad det betyder.
Vadå, blixtlås?
Blixtlås. Helvete, vaknar man. Och det är ju för att alltså, han får inte spela för att han är inte tillräckligt bra på att göra mål. Han är inte tillräckligt bra som anfallare, helt enkelt.
Vi har fått en till fråga från vår kära lyssnare Henke Benke 7. Han frågade, och det är också en fråga som du ställde till oss, Henrik, för 2 veckor sedan. Och du frågade om det finns något av säsongens spel att ta med sig till kommande säsong. Och så skrev du att du var skeptisk till det utöver Scott McTominay. Och så hade du en skratt-emoji med där också som visar att du kanske var lite ironisk när du skrev McTominay. Jag tänkte på den här frågan faktiskt och tänkte att om det är någonting som är bra med den här säsongen, så är det ju faktiskt att vissa brister som finns i truppen, vissa spelare som inte räcker till för det här spelet som Erik ten Hag vill spela, det har blivit väldigt synligt och exponerat, att till exempel Casemiro inte håller måttet. Man har fått lite funderingar kring kanske Marcus Rashford. På något sätt tänker jag väl att det kan vara en liten vinst i det, att när taktiken inte riktigt har funkat med spelarna, så kanske man också får en större inblick i hur mycket som behöver göras framöver, vilka spelare som inte kommer hålla måttet även för nästa tränare. Jag vet inte hur ni tänker, Mikael och Fredrik.
Jo, men så kan det väl vara lite. Men det jag tänker framförallt på, det är väl att vi har en kärna av unga spelare som har varit väldigt bra den här säsongen. Vi snackade om det i tidigare avsnitt när prata om vilka som har varit bäst den här säsongen i United, så är det ju liksom Meino, det är Garnacho, det är Höjlund, det är Dalot, och alla de är 25 eller under, så att vi har ju ändå en ganska bra kärna av unga spelare. Och jag nämnde innan där när vi snackade om Moyes-säsongen att de spelarna han hade då var extremt trötta och extremt gamla, så att det fanns inte så mycket att bygga på då, utan Ferguson hade liksom krämat ut det sista av de här spelarna, så det fanns ingen riktig framtid där kanske. Men nu tycker jag faktiskt att det finns många bra saker i truppen. Det finns många bra spelare i truppen. Och även om truppen är obalanserad och truppen behöver förstärkas på nästan alla positioner, så tycker jag att vi har en del lovande spelare som det finns, som det går att bygga vidare på. Så att det ser jag som en,
absolut,
som en bra,
absolut,
sak.
Absolut, att det ändå måste vara det mest positiva, att så många unga, ja, har gett chansen och fått utvecklas. Det måste ju komma högst upp såklart.
Ja, och att det först och främst kanske, men även liksom att Onana, nästa säsong är inte hans första säsong, det är inte Höjlunds första säsong, utan de är liksom, ja, på något sätt är de mer inkörda i allt på något sätt, och det tror jag också kan vara nyttigt.
Mount.
Ja, Mount.
Finns det mycket liksom att få ut av?
Så länge de inte hamnar i den här standardsvackan som man tenderar att hamna i som United nyförvärv efter typ första säsongen. Att man...
Ja, men jag tror att Mount är en sån spelare som nästa tränare, oavsett vem det blir, kommer få ganska mycket nytta av, eftersom han är väldigt flexibel i sitt spel, och jag tycker ändå att det är en modern spelare. Om vi jämför så här med Eriksen till exempel, så har han så tydliga svagheter i sitt spel som gör att han inte riktigt funkar i dagens fotboll, men jag ser inget scenario där Mount inte funkar, om man säger så.
Nej, det finns ju vissa positiva saker att ta med sig från säsongen helt klart. Och jag vill tacka er som har skickat in frågor, och vi har fått en hel del frågor som vi tyvärr inte kommer hinna ta med nu i det här avsnittet, men som vi sparar till framtiden, och fortsätt komma med frågor inför avsnitten. Det är jättekul när ni frågar oss frågor. Och innan vi säger hej då till varandra här, så vill jag höra vad ni tror. Söndagens match mot Coventry, hur den slutar. Tror ni att det blir någon final i FA-cupen för Uniteds del? Blir det en comeback från lördagens match, att vi till och med kan slå en championship-klubb? Vad tror ni?
Jo, men jag tror absolut att vi slår ut Coventry. Jag kommer nog vara ordentligt nervös, för det känns som att det är ju... det är det sista liksom, hoppet nu. En FA-cup-final i maj. Så det... Jag både tror och... Ja, jag tror att vi kommer ta det, och det känns verkligen som att vi måste ta det, annars känns det fruktansvärt deppigt.
Jag tänker att det var ju nervöst mot Newport.
Ja, jag skulle ljuga och säga om jag är trygg i det här. Jag är rejält orolig. Jag är rejält orolig.
Magsår.
Tycker att Coventry är ett bättre fotbollslag? Så på tal om att vi pratar om att United var sämst i ligan.
Jag har inte sett att tillräckligt mycket, men de har definitivt kapacitet att såra United. De vann ju bortom mot Wolves, tror jag också. Innan.
Coventry är bättre.
De har ju offensiv kapacitet. 28 mål.
Jag minns bara att han där Sims gjorde en urusel insats mot United, han spelade för, om det var Everton.
Han missade nog friläge där, kan man också.
Men de har ju, på tal om FA-cupen, de har ju Mark Robin som tränare, och han gör magic av alla offensiva spelare. Se på Gyökeres.
Just det. Nej.
Nej, men de har offensiv kvalitet.
Mark Robins ansvarig för att Gyökeres gör 38 mål i portugisiska ligan nu.
Nej, men han har ju definitivt en del i det.
Han var ju en jävel förra säsongen, helt klart.
Ja, nej, men precis. Jag är lite oroväckande nervös för att det ska vara så tidigt i veckan. Det trodde jag nog inte. Men det har ju de här senaste veckorna känns som att...
Båda ni sitter och skitnervösa på måndagen innan söndagen när vi möter Coventry.
Ja, men det är någonting med att man verkligen behöver den här finalen.
Ja, det är det faktiskt.
Och det är också för att... Ja,
fy fan vad mörkt det skulle vara om vi klappar igenom totalt mot dem. Då behöver vi ju aldrig ställa oss frågan igen vilka som är den värsta säsongen någonsin efter.
Nej, det är också att åka ut mot Coventry när vi har den. Det vore hemskt.
Skulle det hända, då kanske vi sitter och spelar in nästa avsnitt av podden. Då är nog inte Ten Hag tränare kanske, va? Om vi skulle ryka mot Coventry.
Ja, jag vet inte fan, jag tror, eller alltså det går ju inte då, tänker man ju. Men... det går ju rykten om att Ashworth, att han ska vara delaktig i beslutet. Eller att den här chefen då som ska in i klubben som också kommer att rådgöra med Ineos och Sir Jim Ratcliffe och gubbarna Sir Dave Brailsford, att han inte har kommit till klubben än. Så jag tror väl inte att strukturen ovanför Ten Hag är tillräckligt fast ännu för att de ska ta beslutet än. Det verkar i alla fall inte så baserat på vad The Athletic har skrivit och sådär. Så jag vet inte om de kommer köra en sån kick om det skulle bli så.
Nej, det är ju lite svår situation som du säger med tanke på att de inte har börjat jobba än. De som ska utsätta
mobbning.
De ska utsätta Ten Hag. Nej, de som ska helt enkelt värva en ny tränare eller ta besluten över de sakerna har inte börjat jobba än, så det är svårt att ta de besluten om inte de har börjat jobba. Plus att det är ju ganska viktigt beslut också. Så. Men blir det förlust på ett kommentar, då kan det också bli en sån här liksom att det har blivit en ohållbar situation, att man bara, okej, nu sparkar vi honom och så sätter vi Mike Phelan som interimtränare och sen får vi liksom i sommar så får vi ta ett beslut vem som ska vara, men det ska fan inte vara Erik Ten Hag. Det är väl i så fall en sån retorik som de kan ha, tänker jag.
Den som lever får se. Tack för att ni har varit med idag. Har ni något annat kul i veckan och se fram emot? Det är ju vår och temperaturen börjar stiga över 10 grader.
Ja, så hoppas vi att United slår Coventry. Ja, det är roliga nyheter på gång.
Det är det som gäller.
Ja, det är det som gäller, va? Det
spelar ju ingen roll om fåglarna kvittrar när man går hem från jobbet och det är 12 grader och sol. Det spelar ju fan ingen roll om United fortsätter så här, va?
Nej. Ingenting som spelar.
Nej, det är ingen
spelar. Alltså, det bästa vore, tänk om Chelsea skulle sluta City i den andra semifinalen.
Chelsea i finalen.
Fan, vi har vunnit!
Revansch för dem. Revansch från, ja, var det 2 veckor sedan. Det hade varit nice, alltså.
High Chaparral FA Cup-final. Fan, det skulle vara roligt.
Onekligen en jobbig match för hjärtat, den finalen. Tänk skillnaden jämfört med, tänk den här matchen vi spelade typ lika cupfinalen mot Newcastle. Om vi backar hem med 10 man.
Men det är just, ja. Vi får hoppas på det bästa inför söndagen. Och tack ska ni ha ännu en gång, Fredrik och Mikael. Alltid lika roligt att spela in podd med er. Tack till alla er som har lyssnat också och fortsätt skicka in frågor till oss. Vi hann inte ta så många idag, men vi försöker ta så många vi har tid med. Så fortsätt skicka in frågor och tack ännu en gång för att ni har lyssnat. Så hörs vi igen nästa vecka. Glöm inte heller att följa oss på sociala medier där vi heter Red Army Sverige på Facebook, Twitter och Instagram. Och även Raspodden på Twitter där ni kan interagera med oss direkt. Ha det gott. Hej.